En podcast från Aftonbladet Ledare.
Om Åkesson drömmer att han blir jagad av islamister så drömmer Kalle om att han blir jagad av det finanspolitiska ramverket och kastar sig in i en buske.
Det är ju underhållande framförallt, och det var ju väldigt kul när hon satt i 30 minuter och kallade Ulf Kristersson för småsint.
Kan ju pigga upp såklart att det är unga, men det känns lite fegt av det äldre liksom gardet i L att inte försöka stå kvar och rädda liksom, det här.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Ulf Kristersson har gett sig ut på turné. Han ska åka buss i 3 dagar. En buss som är tapetserad med hans eget ansikte, Elisabeth Svantessons och Gunnar Strömmers ansikten också. Vi har med oss Henrik Jalali, han ledarskribent i Dagens ETC, för att svara på: tror du att Ulf Kristersson på riktigt tycker att det här är kul?
Tack för att jag fick komma hit. Alltså, jag tror att han tycker det är roligt. Han känns ju som, alltså, han älskar allt med att vara statsminister. Och jag tror att han gillar att åka buss också. Alltså på samma sätt som jag tror att många fotbollsspelare gillar att åka spela buss. Då känner man sig att det var det här jag drömde om. Jag tror att han redan som liten pojke kanske drömde om att få åka en sån här moderat buss och vara statsminister.
Som liten pojke så får man ju göra det också. De drar ju alltid dit så många muffare de kan. Så är det ju i Socialdemokraterna också. Att jag kommer ihåg när jag var med i SSU för länge, länge sedan, så fick man sådana här meddelanden där liksom partiledaren kallade till sig barn som de ville skulle stå utanför 68 och typ skrika av glädje när, typ när de skulle ut på en sån turné. Kalle Sundin också här idag.
Ja.
vad tror du, kommer bussturnén bli en succé?
Succé vet jag inte, men jag tror att det är, jag håller med om det ni har sagt. Jag tror att han gör sig ganska bra
i
det här formatet. Mm. Ja, i buss. Han gör sig bra i buss.
Ute bland folk.
Ja, alltså det får man ju ändå säga. Jag tror att det är en strategi de har också. Det är ju inte bara det här bussen utan också podd. Mm. En podd de har startat. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det
typ. Precis, den heter Hej statsministern.
Hej statsministern.
Så heter den inte alls. Den heter Ring statsministern, tror jag att jag hade skrivit upp det. Den är alltså att man ska kunna prata med Kristersson. Han kommer inte veta i förväg vem det är som ringer, har de sagt, och vad de ska prata om. Min fråga är dock, hans medarbetare kommer väl välja ut vilka han ska prata med?
Säkert.
Det är ju inte Ring P1 liksom.
Nej. Men det jag skulle säga var att jag tror att det här är strategiskt smart av honom. För att jag minns ändå förra valrörelsen, det var det han var absolut bäst på. Det var den här duellen mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson som var, det brukar alltid vara dagen innan valet, alltså lördagen. Och då var han mycket bättre på att ta frågor från publiken, möta människor där de var, ta in liksom problematiken som många lyfter i den typen av frågor. Mycket bättre än vad Magdalena Andersson var. Hon var ganska oslipad på det momentet då. Hon har blivit bättre, men det är en styrka som han har i relation till Magdalena Andersson, faktiskt. Så att jag tror att det är en ganska strategisk idé de har, att de ska försöka ha mer möten med människor med Ulf Kristersson.
Mm. Men Ulf Kristersson startade podd, alltså valåret. Magdalena Andersson försökte ju påbörja sin statsministerkampanj genom att släppa en bok i höstas. Vilken av de här strategierna är bäst, Henrik?
Det är ju podden. Tyvärr.
Ja.
Jag tror som Kalle att det är väldigt, när jag såg det så tänkte jag, det här var smart faktiskt. Alltså, det tror jag. Och hennes bok fick ju inga lysande recensioner direkt. Det var väl någon på vår tidning, tror jag, som utsåg det till den sämsta boken någonsin.
Oj, det var lite hårt kanske.
Ja. Jag har inte läst den själv, så jag kan inte bedöma när det kan stämma. Men jag har inte läst någon annan som har tyckt hon var toppen heller. Det kanske folk gör, men känns, nej, jag tror inte folk läser. Folk lyssnar mer på podden när man läser bok. Om man bara börjar där, känns det som en vinnande strategi.
Ja, verkligen. Lägre ribba att lyssna på en podd. Okej, så de har kickat igång valåret. Om man ska säga något mer som händer i Kristerssons liv, så är det att han ständigt måste försvara sig mot sin allierade Jimmy Åkesson. För Jimmy Åkesson har ställt in siktet på statsministerposten. Han sa i Agenda i söndags att han också vill ha en sverigedemokratisk utrikesminister och en försvarsminister. Kristersson säger nej. Har han verkligen mandat att säga nej till det, Kalle?
Egentligen inte. Enligt den logik som brukar gälla i Sverige är ju att då är man ett så stort parti som Sverigedemokraterna är och då potentiellt då kommer vara en del av nästa regering om det blir ett fortsatt tidigt samarbete då, så bör man ju få en del stora, några av de viktiga ministerrollerna, absolut. Så att historiskt så har det nej, han har inte möjlighet att säga nej. Sen är ju det speciellt med Sverigedemokraterna, såklart. Det är ju ett nytt typ av parti i svensk politik och vi har inte sett den typen av stora. Man har gått från att vara väldigt litet till att bli väldigt stort på kort tid och man har successivt då ätit sig in i borgerligheten och blir en större kraft där. Så vi får väl se, är väl egentligen det korrekta svaret. Men egentligen inte. Alltså är de så pass stora Sverigedemokraterna som de är nu i opinionsmätningarna efter valet och man vinner valet, så bör man såklart aspirera på de stora ministerpositionerna, absolut.
Han lär väl få chansen att sondera terrängen i alla fall, men sen är frågan om det finns någon som skulle vilja sitta i en sån regering, om inte deras gräns går där.
Så kan det vara.
Eller vad säger du, Henrik?
Alltså ett litet wildcard är väl Ebba Busch.
Ja.
Hon är ju en, kanske vi kommer in på, men hon känns som att hon kan liksom välta bordet, ändra helt inriktning, hon är ganska järv. Hon kanske helt plötsligt säger i en sån, om Åkesson får sondera terrängen, att hon dealar till sig
vill
någonting.
Vill jag också göra? Varför får inte jag sondera terrängen?
Nej, snarare att hon skulle säga att vi kör på Jimmy om jag får det här. Inte vet jag. Det är väl ett litet wildcard. Annars känns det ju lite osannolikt att Åkesson ändå skulle kunna tolereras.
Så du menar inte att Ebba Busch skulle bli statsminister?
Sa du nu att Jimmy Åkesson aspirerar på att bli statsminister?
Ja.
Okej, nej, förlåt. Då ångrar jag mig. Det är ju uteslutet. Det tror jag inte kommer kunna hända.
Vad trodde du att jag sa?
Jag trodde du menade att han skulle få roller som försvarsminister.
Nej, det var trippelkombon där.
Okej, förlåt. Ja, men då...
Fokuskalle.
Ja, sorry. Nu avbröt jag Henrik, men jag ville justera mitt uttalande. Nej, men det låter... Han kommer inte kunna bli statsminister,
det
tror jag.
Du förde till handlingarna.
Ja, det ville jag verkligen.
Jag tyckte det piggade upp att du sa att Åkesson kunde bli statsminister.
Ja, nej. Men det borde ju du ha insett, Susanna, att jag inte var så...
Jag tror på dig, Kalle.
Ja. Okej, okay. Men sorry, nu avbröt jag. Vad sa du?
Men jag vet inte om jag sa så viktiga saker. Det är ju intressant ändå vart Moderaterna hamnar. Alltså hamnar de liksom på 15% och Jimmy Åkesson och SD på 22%.
Mm.
Då börjar ju, alltså jag tror fortfarande att Kristersson skulle vara den om Tidöpartierna vinner som liksom blir statsminister till slut. Men det blir ju allt mer liksom konstigt och krångligt.
Ja.
Men man skulle väl också kunna tänka sig, om vi liksom i den här mardrömsscenariet att Tidöpartierna vinner valet och sen vinner igen, då tänker jag att det kanske är en sån, lite som nu SD gick med på att okej, vi sitter utanför regeringen den här mandatperioden, men nästa gång då vill vi faktiskt sitta i regeringen. Jag kan tänka mig att de har lite samma strategi nu, att okej, vi kan stå över statsministerposten det här valet, men valet efter, då är det vi som är statsministerkandidaten.
Ja.
Skulle jag tro att de tycker. Mm.
Ja, men,
en sak i taget liksom.
Ja, och det har ju varit strategiskt hittills. Nu är det ju att vara med i regeringssamarbetet men inte då kräva ministerposter har ju visat sig vara framgångsrikt, eftersom att nu tyder ju allting på att det inte finns någon som helst möjlighet att de inte skulle få ministerposter i nästa då potentiella tid och regering. Så att jag tror att de kommer ta ett steg i taget. Alltså, låt säga justitieminister, kanske till och med finansminister om de blir väldigt stora i relation till Moderaterna. Den typen av strategi tror jag de har.
Mm.
Jag tror att typ att Kristersson hellre liksom låter Magdalena Andersson bli statsminister än att låta en sverigedemokrat få bli finansminister.
Ja, det borde man ju.
Jag tror att det skulle vara så stor prestigeförlust.
Ja, men ska du behålla försvarsminister, utrikesminister, det kan de inte släppa liksom.
Nej.
Då vad ska du ge dem? Någonting måste de ju få om de är 20...
Klimatminister.
Ja, absolut.
Jag tror inte de nöjer sig med något litet SD, tror jag.
Mm.
Jag tror finansministerposten kommer de nog kräva nästan. Alltså, det skulle jag tro.
Ja, det blir spännande i alla fall. Ytterligare en sak som diskuteras nu är ju att Ebba Busch lite har sträckt ut handen mot Socialdemokraterna och framförallt börjat kritisera sina Tidö-kollegor mer. Hon sa i SVTs program 30 minuter att Sverigedemokraterna och Moderaterna kraschade energisamtalen för att de ville ha kvar det som en valfråga, så de vägrade gå med på en blocköverskridande överenskommelse. Och sånt gillar inte Ebba Busch. Hon gillar riktig politik, inte massa trams. Och därför så, ja, det verkar helt enkelt som att hon är lite mer sugen på att samarbeta med Socialdemokraterna. Eller tror ni att hon menar allvar, eller är det bara, jag vet inte vad, någon slags taktik? Jag vet inte vad det skulle vara för taktik i så fall. Henrik, vad säger du?
Jag tror att i första hand, så jag har pratat med en del kristdemokrater. Och jag tror att de i första hand är de sura på Moderaterna som ett litet parti som sitter i regeringen med ett stort parti. Alltså det är ju en klassiker, så var det för Miljöpartiet med Socialdemokraterna också. Att man tar ju mycket styrk som litet parti. Och kanske känner de då blir styrmoderligt behandlade. Och där tänker jag att energiöverenskommelsen var en sån sak där KD nog blev ganska sura på riktigt. Att både SD och Moderaterna, jag tror inte att de vill bygga kärnkraft på riktigt. De vill bara ha det som en valfråga. Så tror jag faktiskt att det är. Medans Ebba Busch, alltså hon är ju liksom klimat och... Eller hon är en energiminister. Liksom. Det här är hennes ansvarsområde. Hon vill såklart få till det här. Och jag tror att KD... Jag är ingen kärnkraftsvän, men jag tycker ändå att det liksom talar till deras fördel att de faktiskt inte bara ser det här som politiskt spel. De vill bygga kärnkraft, även om det kostar jättemycket och sådär. Så jag tror att hon blev sur. Så att jag tror att i första hand, jag tror också att hon ser framför sig att om Tidöpartierna vinner valet, då kommer man att ha två jättestora partier. Så att man tyckte det var jobbigt att sitta i regering med Moderaterna som ett stort parti, då kommer man nog tycka att det är jättejobbigt att sitta i regering med två stora partier. Så det här är väl ett sätt för henne att skaffa sig lite förhandlingsutrymme. Men med det sagt, jag utesluter ingenting. Alltså Ebba Busch, hon har liksom ritat om spelplanen förut när hon bjöd in Åkesson och käkade köttbullelunch, och efter det så började man ju samarbeta med Sverigedemokraterna. Jag tror inte att det är helt uteslutet.
Du skrev också i en ledare i ETC idag att KD på vissa aspekter i alla fall skulle kunna vara en lättare samarbetspartner att ha att göra med än Centerpartiet, för sossarna då. Står du fast vid det, eller var det bara något du tyckte för en timme sen?
Nej, men jag står fast så här en timme senare. Eller
man vet aldrig. Man vet ju själv hur det är.
Ja. Saken hör att faktiskt när jag hade skrivit klart den här ledaren igår, så läste jag i morse att Ebba Busch hade sagt att liksom vi måste hålla ha bra gränskontroll, ungefär så här sa hon, för att hålla ute packet.
Ja, jag såg också det. Hon sa
och
det
lite, i oj.
KDUs-podd.
Nu vill jag inte brömma Ebba Busch för mycket. Men det man kan säga...
Så du lade till det där i slutet. Så är det.
Ja, precis. Det hade något liknande, men jag bytte exempel. Eftersom hon säger ju sådana här saker hela tiden. Nej, men det man kan säga med KD är väl att i ekonomiska frågor tycker jag att de är en bättre partner. De vill liksom kunna, de är ju inte lika förtjust i det finanspolitiska ramverket som andra är, utan de kan tänka sig att låna och investera. Jag tycker att Centerpartiet är ju liksom det mest högerinriktade partiet vi har i Sveriges riksdag. Då är KD liksom ekonomiska frågor tror jag lite bättre när det gäller liksom välfärdsstat, bistånd och sådana saker. Däremot när det gäller liksom andra frågor om liksom mänsklig värdighet och liksom, ja, men tolerans, hela den grejen, migration och så, där känns ju KD som att de är på väg åt ett ganska obehagligt håll. Så att,
men ni kanske kan vända. De kanske bara hamnar i dåligt sällskap, eller Kalle, vad säger du?
Ja, nej, men jag håller med i vissa delar. Det var ju faktiskt nästan lite överraskande att Kristdemokraterna var ju verkligen några pådrivande. Det fanns pådrivande politiker som ville då göra stora investeringar, alltså förändra det finanspolitiska ramverket och göra mer låneinvesteringar. Så det är ju...
Nu en gång. Ja, du liksom väckte ett monster här, Henrik, när du började prata om finanspolitiska ramverket.
Du hatar ju det finanspolitiska
ramverket. Ja, det är det enda han pratar om. Åkesson drömmer att han blir jagad av islamister, så drömmer Kalle om att han blir jagad av det finanspolitiska ramverket och kastar sig in i en buske.
Absolut.
Du kan ha ett plåster så här.
Jag såg ett
symboliskt plåster i pannan.
Kasta mig in i själva ramverket i sig. Ja, nej men absolut. Nej, men,
Förlåt.
Nej, men jag håller med, som sagt. Och det är ju, alltså, om man bara vill ha klassisk keynesianism, som man också kan kalla det, om man inte orkar prata om det finanspolitiska ramverket, som är årets tröttaste ord. Alltså,
keynesianism, det är folkligt ord som är på var mans läppar.
Keynesianism är otroligt sexigt. Nej, men vill man ha det, då är det nog lättare faktiskt, som du säger, med Kristdemokraterna än med nyliberala galningar i Centerpartiet, absolut. Men sen, som du var inne på, så finns ju annat då. Som, alltså, problemet med Kristdemokraterna är att man har ju kanske gjort sig väldigt beroende av väljare som står väldigt långt till höger och som är då mer i det här högerpopulistiska liksom hagen, och där då krävs ju snarare den typen av utspel som vi pratade om, burka, förbud och håll borta packet, som man nu hade sagt, och liksom, den sortens utspel är ju det som hon, det är därför hon kanske låter väldigt ambivalent bitvis, alltså ena dagen så är det Magdalena Andersson är en ansvarstagande och politiker som
ser
till Sveriges bästa, och den andra dagen är det liksom ett stort en stor attack och liksom högerpopulism deluxe. Det är ju för att de har den här, å ena sidan politiker, fortfarande en viss liksom statsmannamässig ambition som tar sig uttryck ibland i den typen av utsträckta händer. I energipolitiken har det varit så. Och sen har man då också de här behovet av att vara galen bitvis för att locka väljare som står mellan KD och SD.
Men det är också lite skönt, tycker jag, att höra någon som inte är så låst i blockpolitiken. För att just nu känner man ju bara, hur ska detta gå? Särskilt med Vänsterpartiet och Centerpartiet.
Det är ju underhållande framförallt. Det var ju väldigt kul när hon satt i 30 minuter och kallade Ulf Kristersson för småsint. Det är liksom, det är inte varje dag man får en vice statsminister som vågar säga så till statsministern. Så, så på så sätt är det ju kul.
Det är härligt.
Men jag skulle nog säga att det kanske är 90% taktik och 10% liksom riktig vilja att kanske då samarbeta med Socialdemokraterna. Alltså det är på den nivån. Alltså det är väldigt taktiskt, tror jag. Alltså KD är ju ett borgerligt parti.
Talmansrundor är ändå ganska bra.
Statistiskt. Ja, nej, men det kan ju vara så. I liksom fjärde talmansrundan, det går inte ihop. Magdalena Andersson sträcker ut handen till Ebba Busch. Så är det ju inte helt, helt omöjligt. Absolut. Nej. Så.
Traditionellt sett, alltså inte bara i Sverige, så är det ju en position som de flesta partier strävar efter. Att vara den där som kan sitta i olika regeringar på olika sidor om blockgränsen. Alltså man har ju D66 i Holland som sitter nästan liksom i alla regeringar, för att de byter liksom block. Ja. Så, och det är ju något som många partier har strävat emot, den liksom kungamakarpositionen. Mm. Så det är ju lite oväntat att KD skulle liksom inta en sån position. Men det kanske är strategiskt jättesmart, jag vet inte. Mm. Eller så säckar de ihop som en soufflé om de skulle samarbeta med Andersson. Men sen är ju frågan, vad får man för politik då med KD-regeringen? Det är ju en annan sak. Alltså, man kan byta regering, men det kanske inte blir så mycket bytt politik då om KD ska ingå. Så det är ju inte... Jag skulle hellre se en ren rödgrön regering.
Det skulle nog bestämma. De flesta med...
Chockerande.
Chockerande analys från dagens exempel. Ja.
Men det var bra att vi petade in det.
Som jag ville ändå som en liten...
Dagens exempel är ju fortfarande rödgrön.
Vi tog hit honom och så kom han ut och förespråkade SK.
Oberoende rödgrön kristdemokratisk. Ja, på ledarsidan.
Ja. Toppen. Kom ihåg vad ni hörde först. Vi hoppar vidare till ett tredje regeringsparti. Vi jobbar oss igenom dem. Först M, sen KD och nu hoppar vi till L. Liberalerna har haft en tuff helg, eller i och för sig de har haft många tuffa helger bakom sig. Tuffa år kanske. De ligger rekordlågt i opinionsmätningarna. De har haft väldigt många tunga avhopp. Senast var det Gulan Avci som är försvarspolitisk talesperson. Det har varit massa andra avhopp, vice gruppledare och ministrar och allt möjligt. Totalt läste jag hos SVT att de har 16 riksdagsplatser, 4 har lämnat sina stolar och 6 kandiderar inte igen. Så det är bara 6 personer kvar som kandiderar av riksdagsledamöterna. Ja. Är det att liksom folk bara flyr? Är det så man ska tolka det, eller är det som de påstår att de vill göra något annat för de är mitt i livet och så? Vad säger du, Henrik?
Jag tror inte att alla kollektivt kände att de var mitt i livet och ville göra något annat.
Utan, då har de kanske problem med åldersspridningen i partiet också, tänker jag, om alla råkar vara mitt i livet, alla deras riksdagsledamöter.
En reflektion jag gjorde, förlåt Kalle.
Nej, förlåt.
Men var att det är ju, de som är kvar nu på ledande positioner är ju väldigt unga. Mm. Alltså personer som normalt sett precis hade slutat i ungdomsförbundet och kanske börjat känna på rikspolitiken, men de är nu liksom partiledare, klimatminister och så. Att det är lite som att liksom det gamla gardet liksom, det är liksom kaptenen som flyr skeppet.
Mm.
Och så låter man matroserna liksom försöka rädda skutan på något sätt. Att det är, alltså inget ont om Romina Pourmokhtari och Simona Momsson. Men liksom, det kan ju pigga upp såklart att det är unga. Men det känns lite fekt av det äldre liksom gardet i L att inte försöka stå kvar och rädda liksom, det här.
Verkligen. Det är lite fekt att hoppa av. Om det är så att folk hoppar av för att de tror att partiet kommer åka ut.
Det är ju känslan.
Ja.
Ja, men det har väl varit en stadig ström av avhopp under väldigt lång tid. Det kanske bara är att...
Ja, det har ju varit det uppenbarligen, 10 pers.
Ja, men även liksom, vi får gå tillbaka till liksom, jag menar, det har ju varit falangstrider och olika strider om vilken riktning partiet ska ta under alltså längre tid än det du räknade upp, som ju också innebär liksom att socialliberaler finns inte kvar längre. Ja, det har ju successivt förändrats partiet för att i någon mån då göra sig redo till slut att gå in i det här tidssamarbetet med Sverigedemokraterna. Så att det är ju en lång resa som man kanske ska se för den långa resa det är och inte bara då titta på de här avhoppen nu. Men visst, det ser ju alltså så här, skeppet sjunker. Det spelar kanske inte så stor roll när alla hoppade av. Vi vet att det sjunker. Det ser vi i siffrorna. Så att,
det är det viktiga. Ja. Liberalerna försöker klamra sig fast vid rollen som Sveriges enda skolparti. Jag vet inte om de någonsin faktiskt har ansetts vara det. Men nu ska de i alla fall byta betygssystem igen. Det var inte jättelänge sedan. Det var väl typ 15 år sedan man bytte senast. Nu ska de ta bort betyget F i grundskolan och ha en skala mellan 1 och 10, och man ska också ha en ny läroplan, och tanken är att det ska börja gälla från 2028, och syftet är då bland annat att stoppa betygsinflationen. Är det här det som blir liberalernas liksom eftermäle här, deras arv, ytterligare ett nytt betygssystem, Kalle?
Nej, det är det inte, men sen tycker jag spontant att det där låter bra. Och det är ju någonting som många har efterfrågat under lång tid, att man ska få bort det här F-et som ju kan vara så förödande. Så att det är egentligen bara korkat att det finns. Det stoppar för väldigt många att gå vidare med sina liv.
Det är dumt att hindra folk så tidigt.
Ja.
Och det är så många som inte blir behöriga till gymnasiet på grund av det.
Nej, jag tycker att det här låter som en bra reform. Sen för liberalernas del är det väl så att och det är väl det som är deras problem generellt. Det här är ju någonting som en rödgrön regering också hade gjort. Om man hade kunnat, liberalerna hade kunnat varit med och göra det, det hade gått mycket lättare. Så att det finns ju liksom ingen riktig, jag vet inte om de vinner så mycket på det här, det är väl deras problem i opinionen, och det är väl klart att så här, av de väl ytterst få då väljare som finns kvar fortfarande till höger och som ändå då är intresserade av den här typen av politik, så ser man ju att det blir lättare att få igenom den på andra sidan, och då röstar man väl alltså snarare på Centerpartiet eller Socialdemokraterna, som ju också ville få bort F. Så att det är ju liksom, jag tror inte Liberalerna
inte
vinner så mycket på det här. Nej.
Men ett bra förslag, håller du med Henrik?
Ja, det är ju jättebra, men jag tror att det är de som låg bakom att man införde det förra gången.
Ja.
Så att, alltså jag vågar inte svära på det här ifall någon sitter här och lyssnar med rödpennan i hand, men att jag för mig att de ligger bakom de tre senaste läroplanerna, Liberalerna. Och sen när de har liksom infört en ny
läroparti.
Exakt, och så när de har infört en ny läroplan, så går de till liksom storms mot den. för att det blev jättedåligt. Så det är ju liksom ganska många misslyckade läroplaner på rad, får man ju känslan av. Jag tycker att det är väldigt oförtjänt skolparti. Jag tycker att det finns få partier som gjort mycket skada för skolan som Liberalerna. De har ju också varit liksom väldigt tongivande också i det där. Nu är de ju emot marknadsskolan, eller verkar vilja liksom snegla på det här med vinster i välfärden, men där har ju de varit drivande. Så att ja, det finns kanske en och annan lärarväljare kvar där för KD, eller för L, men inte så många.
De måste nog bli ett lite tydligare skolparti i så fall, kan man säga. De har ju ytterligare ett problem som är att Liberalerna är det parti som minst andel väljare förknippar med en ambitiös klimatpolitik. Till och med Liberalernas egna väljare tycker att Miljöpartiet har en mer ambitiös politik. Det är SVT och Indikator som har gjort den undersökningen. Och det är ju lite speciellt då, eftersom att Liberalerna har klimatministerposten och att det är typ den av deras ministrar som har hörts mest i debatten. Frågan är väl, hur trodde de att det här skulle gå? Jag ska också peta in då att det är alltså fler som förknippar SD med en ambitiös klimatpolitik.
Okej. Frågar de alltså ambitiös? Var det det som var ordet? För det låter ju också som att det skulle kunna misstolkas som att det, om Miljöpartiet är väl, känns väl alltid som att de är mest ambitiösa.
Men man kanske
men
inte tycker
att
det är bra.
Det betyder, för vissa väljare tycker, kan ju det vara negativt, så att säga.
Så här var frågan. Vilket eller vilka partier förknippar du med citat ambitiös klimatpolitik, okay. Slutcitat. Och då var det 64% som sa Miljöpartiet. Två kom Vänstern och Centern på 18%, så det var ett riktigt glapp där. Och sen sossarna 17%, Moderaterna 10%, SD 7%, KD 6% och L 5% i botten.
Ja, men det är väl klart att det är oavsett. Har man positionen klimatminister och är sämst i den här listan, så är det klart att någonting är fel. Det kan man väl, så långt kan vi ändå, den slutsatsen kan man dra, även om det verkar vara lite konstigt formulerad fråga, om man vill ha en clean tolkning.
De skrev faktiskt också i texten som SVT hade om det här, att man ska ha med sig att Tidöväljarna kanske tycker att det är bra att man har en oambitiös klimatpolitik.
Ja, men det var det jag menade ju. Det var det jag sa, att det kanske är det som är problemet med mätningen. Liksom.
Ja, precis.
Men Liberalernas väljare är väl inte sådana.
Nej.
Så att det räddar ju inte dem i sammanhanget.
Ja. Ja, spännande i alla fall. Vi får se om så att titeln som Sveriges klimatparti är nog förlorad, men titeln som skolpartiet är fortfarande up for grabs, kanske då.
Jag tror faktiskt att de fortfarande har historiskt, alltså de har ju haft historiskt höga siffror på i skolfrågan. Mm. Jag tror att om jag senast jag tittar på det där, så har de kvar, jag tror att de fortfarande är nummer två efter Socialdemokraterna, så att det inte, de har fortfarande chansen i den frågan. Ja. Absolut.
Hoppet lever för dem då. Sist men inte minst, dagens stora nyhet. Jonas Sjöstedt, vänsterpartist och Europaparlamentariker, lämnar X. Han hade ett stort konto med 135 000 följare, men nu tycker han att det inte går att motivera att vara kvar för att Elon Musk har för mycket makt. Den här AI-botten Grok är inget trevlig och sajten gynnar extremhögern. Håller ni på med X?
Ja, alltså... Ja, det gör jag ju. Alltså inte så aktivt. Jag brukar mest liksom slänga ut saker där och sen låta liksom hatet pyra i mina kommentarstrådar. Lite så. Att vara, att stå till vänster eller stå till vänster om mitten och finnas på X är ju att vara på en total bortaplan, ständigt emot vind och så vidare. Det vet ju de flesta om. Det är ju därför han också... Men tyvärr är det väl så att jag...
Du är hooked.
Ja, det är väl typ så här att Twitter eller X som det nu heter, det har ju tre, alltså det är, man ska komma ihåg, det är bara 9% typ av svenska befolkningen som är på det här forumet. Jag tänker att en tredjedel av dem är där för sport, alltså fotboll och hockey. En tredjedel är där för liksom typ världsmarknaden, alltså börsen och annat. Och sen är en tredjedel där för politik. Och
är det så många svenskar som är inne på Twitter för att kolla börsen?
Men alltså, det är läget i världsekonomin då, om man sammanfattar det så. Och tyvärr då, för mig, så är det så att alla de här tre då, liksom hockeyn och världsläget i ekonomin och politiken, är ju saker som jag är intresserad av. Så därför blir jag nog tyvärr kvar då på det här forumet.
Det
är men jag är inte så aktiv, eftersom att jag måste skrika rakt ut i liksom en kloak bitvis.
Ja.
Så
Henrik, en kloak full av börs och hockey. Låter det som något
jag har
man
ju,
vill ha mer av?
Jag har ju trivs väldigt bra på Twitter och på X har ju varit kvar, men börjat fundera. Alltså jag tyckte liksom att jag började så här, jag tog en paus från X då då. Men så var jag på det här Blue Sky då.
Mm.
Och det, problemet med Blue Sky är ju att alla håller med mig. Och det är ju nästan mer olidligt än att liksom alla, alltså en massa nazister kallar den för fula ord.
Ja.
Så jag tyckte ändå att det var kul. Alltså, en anledning till att jag använder sociala medier är att jag vill bråka med folk. Liksom, jag är lite grälsjuk så. Och då är det ju så praktiskt att liksom på X finns ju mina fiender. Så.
Då undrar man ju hur de här nazisterna eller högertrollen känner inför X. Känner de också så här, gud det är så tråkigt här.
Alla nej, de gör ju uppenbarligen, nej, de gör uppenbarligen
nej,
inte.
Men de jag ska säga det.
Borde de ju känna. Alltså, ja. På det, alltså,
de borde bli uttråkade.
Alltså de borde ju känna så här, vissa av de här inte så liksom genomtänkta inläggen som bara plötsligt får liksom 5-10 000 likes, då borde man ändå känna att det här fick jag ju inte för att det var super intellektuellt.
Det här förtjänade jag inte.
Nej, det borde ju några av de här högertyckarna kanske känna ibland.
Det självinsikt.
Ja.
Men jag ska lägga till det att med de här bilderna som, alltså Grock började ju den här AI då som finns på X, började ju göra liksom, ja men klä av folk egentligen.
Mm.
Alltså så här, sätta folk i bikini. Där någonstans började kanske en gräns gå för mig. Och det hade väl varit på gång ett tag, att jag tyckte kanske inte att det var så roligt att bråka där längre, för att det blev liksom för sjukt på något sätt. Och att också att det är ju uppenbart att X, det är ju liksom en algoritm som sprider, alltså man får ju upp saker som man så här, det är väldigt mycket typ det här raskravaller och sånt.
Mm.
Alltså typ från Storbritannien, så ser, alltså eller från olika länder. Alltså man märker att algoritmen gynnar högerextremt material. Så att jag är väl i en fas nu där jag liksom, ja men jag delar kanske mina texter där ibland. Men jag är väl lite samma tankar
liksom
som Sjöstedt. Utan,
på väg ut genom dörren.
Alltså det blir ju också lite moment 22, för att ofta så när man blir inbjuden till saker, alltså man blir inbjuden till att snacka i tv eller något sånt där, så sker det ofta via X, för att det är där journalister är. Liksom.
Det är intressant att du säger det, för att en sak som Jonas Sjöstedt sa som jag tyckte var intressant var att om fler journalister lämnar X, då kommer politiker också göra det. Så att journalisterna
22, liksom,
måste lämna först. Tyckte jag var intressant. Jag har inte X och har inte haft det sen jag tog bort mitt, när det fortfarande hette Twitter, för jag tyckte man bara blev på dåligt humör av att vara där. Men sen är det ju också lyxigt att när man jobbar på en stor tidning så behöver man inte riktigt ha sociala medier på det sättet, men om det är en mindre tidning kanske man är mer beroende av liksom att det kommer läsning och så ifrån X, vet jag, folk som har sagt som jobbar på lokaltidningar och sådär i alla fall.
Ja, och också kanske vår tidning blir ju väldigt oftast liksom smutskastade på X, och där tror jag vissa kan känna att det finns ett värde att vara kvar för att liksom på något sätt kunna liksom reda ut missförstånd och så. Men ja, jag tycker att det är en ganska intressant fråga. Alltså det är ju inte bara X heller. De är ju absolut värst. Men det är ju liksom den här algoritmstyrda politiken. Alltså politiken anpassas ju efter algoritmerna. Och där kan man ju verkligen fundera på hur ska vi ha det? För där tycker jag, det känns ju som att tidigare regeringen är ju väldigt, de är ju väldigt mycket på X.
Mm.
Och det tycker jag märks i deras politik.
Mm.
Och att nu när jag är mycket mindre på X, då märker jag också att jag blir liksom en vettigare person. Jag blir inte heller lika negativ kring det politiska läget.
Nej.
För att är man på X, då känner man att det är liksom en kompakt liksom högervägg av åsikter. Men så rör man sig utan där, så märker man att folk är ju, de flesta är ju vettiga. Sådär. Det är ju bara jag som har varit i ett dåligt sammanhang. Fullt av fotboll och hockey
Kalle Sundin. Jag vill ha mina klipp på liksom SHL, och tyvärr så får jag dem där. Så det vill jag, men jag skulle vilja säga det, man skulle nästan vilja ha en sån disclaimer när man kommer in på X. Du vet väl om att bara 9% av svenska befolkningen är här och majoriteten är radikalt höger.
Ja.
Ja, men tänk lite det är.
Alltså, en miljon.
En stor, bred, vettig massa som inte ser något av detta någonsin. Så att det är så man måste nästan ha en sån
oss.
Liksom en sån liten disclaimer varje gång man går in, att kom ihåg detta.
Vi uppmanar fler journalister att lämna X, föregå med gott exempel. Hoppas du hör det, Kalle.
Ja.
Och Henrik. Och så kanske vi får en trevligare valrörelse, vem vet. Vi håller tummarna i alla fall. Och tackar Henrik Hellalian för att han kom hit idag.
Tack själva.
Från Dagens ETC. Ja, du är så välkommen tillbaka en annan dag. Kalle Sundin som vanligt, och jag heter Susanna Kierkegaard. Och vi hörs igen snart.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.